Den här veckan sponsras NHL-podden av McDonald's. Ett företag ni säkert känner till. Och själv brukar jag dra förbi där ibland och ta en ostpuck som jag säger. Eller en stödpuck brukar jag säga ibland. En cheeseburgare helt enkelt. McDonald's sponsrar över 160 idrottsföreningar runt om i landet. Och gör därmed skillnad för föreningslivet, barn- och ungdomsidrotten runt om i Sverige. Med det sagt, dags för NHL-poddavsnitt 278.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå där, hallå.
Hallå, hallå, välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Jonte Ekeliv som vi hörde där. Ja. Med sitt vanliga hallå. Och mig, Per Bjurman, på sitt vanliga kontor i New York. Mm. Och här sitter jag ju nu hela tiden. Oh. Vi är ju mer eller mindre lockdown i New York. Och jag har inte varit ute mycket de senaste 2 veckorna. Inte.
Nej, det kan inte ha hänt sådär jättemycket sen senast vi pratade för dig personligen. Liksom. Du har ju mest suttit där. Det är ju visserligen inte någon hemsk vy du har, men det är en väldigt annorlunda situation i hela New York och hela världen förstås. Men inte minst i en sån metropol.
Ja, tyvärr har ju då, inte helt oväntat, så har ju New York blivit ground zero för den här krisen i USA då. Ja. De bekräftade smittade fallen ökar dramatiskt varje dag. I huvudsak för att de testar många då. Men det är många som blir sjuka. Det är lite obehagligt. Och nu från och med söndag kväll då, så är det verkligen sheltering home som de säger. Man ska vara hemma såvida man inte har väldigt nödvändiga ärenden och gå till affären och så. Ja. Så det är lite tråkigt. Eller tråkigt. Det är påfrestande och tungt och trist. Och, ja. Men man får försöka bita ihop och göra det bästa av det.
Ja, inte. Precis. Det tycker jag är mest påfrestande i den här situationen. Ovissheten. Att man inte vet liksom hur länge det här kommer pågå. För skulle man ha ett datum så skulle man kunna hålla ut. Men just nu känns det ovisst och vet hur länge man ska hålla på så här. Men det finns lite förstörelse att hålla på med i alla fall. Jag tycker den här podden är en sån. Så just nu är jag ändå ganska uppåt, måste jag säga.
Ja, vad härligt. Ja. Vad härligt. Ja, men om vi ska börja med, det har inte hänt mycket i NHL då, vårt huvudämne här.
Nej.
De diskuterar fort, vi har fått några fall. Ottawa Senators är ett par bekräftade fall från där de var i Kalifornien.
Just det, precis. Som också väldigt drabbat av.
Ja, de där sista matcherna, framförallt spelade de ju en match i San Jose då, fast myndigheterna där hade bett San Jose att inte ha några folksamlingar, så hade de det ändå. Ja. Två matcher och var på vägen hem. De flög hem sen då, Ottawa. Och nu har de några fall. Jag såg också precis att någon i närheten av St. Louis Blues drabbade också.
Så ja, just det. Och det konstaterade vi redan förra veckan att en arenaanställd i just San Jose hade blivit smittad då. Det var ju liksom det första fallet man konstaterade i NHL-sfären så att säga. Mm. Och nu kanske inte så intressant vilka Ottawa spelare det rör sig om, men rapporter i Ryssland gör gällande att en av dem är Nikita Zaitsev, backen.
Det har jag missat.
Eronko där, klassiska Twitter-profilen som brukar ha rätt, har skrivit det, att det är hans uppgifter.
Okej, Ottawa försöker ju ha respekt för sekretessen och då kanske vi borde ha det också, Jonathan.
Ja, så går jag ut och bara direkt slammar ut här vem det handlar om. Ja, det är av mindre betydelse när vi diskuterar det här. Men när vi pratade förra veckan också så fanns det någon vag förhoppning i NHL om att skjuta fram beslutet lite och kanske hoppas att om 3 veckor kanske det kan vara dags. Kom ihåg att jag sa i alla fall att jag hade läst. Men det kan man ju bara stryka nu. Nu har ju motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten i USA, CDC, eller vad heter de? CDC. Mm. Gått ut och rekommenderat att inga folksamlingar på över 50 personer fram till på 2 månader. Så fram till halva slutet av maj ungefär. Så att innan dess är det inte ens aktuellt med någon slags NHL-spel.
Nej. Vad såg jag nu? Tyskland har kommit med inga folksamlingar på fler än två.
Oj!
Det blir väldigt svårt att spela hockey då.
Ja, då blir det väldigt svårt.
Ja, alltså, ja jag tror de här NHLs drömmar om att spela i sommar. Jag tillåt mig tvivla. Dels så känns det som att det är oklart med smittan och så här, men världsekonomin håller på att braka ihop. Liksom. Det kanske inte finns någon ekonomi alls för att spela hockey.
Nej, det är sant. Det är med tanke på vad som kan ha hänt då på 2-3 månader innan det är aktuellt liksom, att sätta igång slutspelet.
Ja, folk kommer inte ha råd att gå på hockey längre. Nej. Det är ju bara en sån sak.
Ja. Nej, precis. Och det verkar, när man läser, det kommer mycket spekulationer om hur de ska göra och sådär. Men de är ute, både Batman och Daily, och säger att ingenting konkret just nu. Det finns ju ingen anledning riktigt med tanke på hur ovisst allting är. Så kan de inte slå fast någonting. Jag tror Daily sa att det finns endless med lösningar som de diskuterar. Men ingenting som är, alltså, som känns liksom greppbart i det här läget. Det är ju till exempel, alltså det de säger i alla fall, det är så här, att de vill spela en 82-matchsäsong nästa år. Det är jätteviktigt för att återfå balansen om möjligt i NHL liksom. Så de vill inte att en liksom kommande slutspel ska gå ut över nästa säsong. Sen säger de också att ska vi köra ett slutspel så ska det vara värdigt. Det ska liksom hedra NHLs 100-åriga tradition. Det får inte vara någon sån här March Madness att de spelar one game knockout liksom, eller bara bäst av tre eller sånt där, utan det ska vara en värdig Stanley Cup-mästare.
Ja, det är mycket man vill. Jag vill gifta mig med Emilio Harris. Let's see who gets lucky first, som de säger.
Ja, du är krass.
Ja, vadå? Det är klart att man vill en massa saker, men nu får man ju anpassa sig efter den här helt nya verkligheten vi befinner oss i, som känns som att vara inne i en skräckfilm.
Ja, precis. Det är väldigt konstigt alltså. Det är ju liknande här i Stockholm måste jag säga, när man går ut på gatorna mitt i stan liksom. Det är helt öde i princip.
Ja, men jag tänker på liksom, de måste förhålla sig till att de vill dela ut Stanley Cup-bucklan, att de vill ha 82 omgångar. Sure, det förstår jag. Men vi får lov att se vad som händer och sen, ja, som sagt, anpassa oss efter det.
Ja, precis. Och just nu verkar det vara ändå det de förhåller sig till i NHL-kontoret. Det är kanske mest vi utanför som spekulerar, men Batman och Daily verkar mest bara liksom följa myndigheternas råd och inte tänka så långt framåt trots allt. Eller ja, till viss del gör de det. Imorgon till exempel, på måndag, ska de ha ett 15.00 lokaltid, eller östtid, din tid, så ska det vara ett möte med alla governors, alla owners. Och då ska de prata.
Inget fysiskt möte, antar
jag. Nej, verkligen inte. Nej, precis. Det blir nog Skype eller vad de använder för system.
Zoom. Men
Zoom kanske, ja. Ja, precis.
Zoom har vi börjat använda. Har blivit väldigt stort här. Man har kontakt med folk på Zoom.
Ja, du pratade ju här om veckan att du och kompisarna satt via Zoom och hade någon slags fredagkväll eller vad ni hade.
Ja, lördagkväll.
Lördagkväll var det kanske.
Tog något glas och hälsade på varandra. Ja, det är trevligt.
Ja, det är ju någon slags social samvaro på något vis.
Jag
tänker på såna här petitesser i sammanhanget som känns lite dumt att ta upp här nu när liksom så mycket andra frågor är mycket större. Men bara, det är så mycket som påverkas i NHL här nu. Och jag läser ju så mycket av de här små grejerna, för jag är så intresserad av NHL fortfarande, vet du. Ja, men så här, liksom, hur blir det med... Det här är verkligen en petitess. Jag hör mig själv hur det låter, men till exempel conditional picks här, som vi pratar så mycket om under trade deadline. Så mycket val som är baserat på om vissa lag går till slutspel eller inte och såna här grejer. Det funkar ju inte nu.
Och,
du vet, James Neal, gör han två mål till i grundserien, då skulle Calgary behöva skicka ett tredje runda val till Edmonton. Fel. Här menar jag förstås att Calgary skulle få ett tredje val av Edmonton. Fy. Nej, han står på 19 mål just nu. Han får inte fullfölja säsongen. Projection-mässigt skulle han ju nå den summan, men det gör han inte nu. Så det där tredje valet hänger i luften och ingen vet hur man ska göra med det. Ja, det är ju små grejer, men du vet, det är så mycket.
Ja, det
så
kan man kalla små grejer i sammanhang.
Ja, verkligen, det kan man verkligen. Och sen såg jag någon som konstaterade att jag läste på Sportsnet att återigen, bra förhandlat Niklas Bäckström, bra timing på ditt kontrakt. Liksom till exempel Chris Kreider och sådär, som skulle ha blivit free agent i somrar. Att de skrev kontrakt innan, det kan de naturligtvis inte veta, men det var ju visade sig vara tur timing liksom att skriva så bra kontrakt, för att nu känns det ju väldigt ovisst för Torrey Krug, för Tyson Barrie, Alex Pietrangelo, Taylor Hall och såna här killar som ska bli free nästa sommar när lönetaket är helt uppe i det blå. Det kan sänkas så att säga. Deras marknadsvärde är ju väldigt svårt att avgöra det här läget för klubbarna.
Ja.
Så Niklas Bäckström var ju perfekt. Han hade inte fått 9,2 miljoner vad det blev på ett femårskontrakt om han inte hade skrivit igen. Ja, det är också petitesser, men det är mycket som påverkas i hela NHL-kretsen. Liksom.
Ja.
Det är så mycket dominos. Men det är som sagt, det är som du säger, det är lite svårt att gå igång på den typen av petitesser nu.
Ja, verkligen. Det får jag säga. Men visst, det tål jag att fundera på när det blir dags. Men som jag sa flera gånger förra veckan också, det är ju... Det är så mycket som man kommer att få göra specialregler kring och hjälpas åt att fixa det här.
Ja, precis. Nu liksom ska man följa normal standard kring hur det funkar med till exempel hur lönetaket sätts. Då kommer det gå ner, men så kan man ju inte tänka nu. Nu är det ju en exceptionellt unik situation. Så att då måste man ju liksom mötas på mitten och kompromissa. Då kan man inte bara gå efter några byråkratiska stadgar. Liksom.
Nej.
Så det där kommer ju lösa sig i sinom tid.
Ja, men vi försöker greja oss då i här ändå, eller hur?
Ja, men det gör vi. Det gör vi. Du vet att sista natten här om natten när jag satt och funderade lite inför podden här vi har ju bett om lite tips på ämnen vi ska prata om och sådär. Nu när det inte finns så mycket att diskutera egentligen nyhetsmässigt.
Mm.
Och ett som jag fastnade för var ett från Johan Kolm som hade ett förslag att vi skulle hitta på trades, alltså blockbusters.
Ja.
Som känns, alltså då är klart de är orealistiska till viss del. Men ändå att det finns någon uns av realism i det. Alltså, det skulle kunna hända kanske. Och jag har tänkt lite på det här och jag har kommit på tre riktiga blockbusters måste jag säga. Varav två är faktiskt three-way deals, så det är inte ofta vi ser det, men det händer ju ibland. Och det är stora namn jag har bakat in i de här traderna. Så att,
ja. Det är humor att du sitter och tänker på sånt nu.
Ja, precis. Jag kan meddela att jag kom fram till de här ungefär. Jag började någonstans efter midnatt igår och så satt jag uppe till klockan 4.
Jesus.
Ja, precis. Så jag har vridit och vänt på det och jag är inte säker på om jag är rätt ute. Det här är ju så stora deal så att ni får skratta åt mig om ni tycker att jag är ute och cyklar och har missat någon detalj. Men jag har försökt ändå få lite... Att det skulle kanske kunna hända.
Ja. Mm.
Så jag kör väl igång då?
Ja, gör så.
Ja, men jag kör väl då. Då kan jag säga att den första, den handlar om att Auston Matthews ska hem till öknen. Jag ska försöka få han till Arizona Coyotes.
Jaha.
Så Matthews till Arizona är själva grundtanken bakom den här traden. Och jag...
Vad tror du att Toronto-fansen ute där, och de är många, vad tror du de säger om det här?
Nej, det tror jag inte de gillar, och därför tror jag kanske inte att den är riktigt realistisk. Men jag ville bara se hur skulle det kunna gå till, och jag tror i att Toronto verkligen inte vill trada Matthews. Han är en av de spelare som sitter allra säkrast i hela NHL. Han är ju sånt affischnamn. Så hade ju...
Det skulle jag också tro.
Precis, och jag tror, liksom, ska man säga så, de kan inte gå in och påverka det här, men det är klart att jag tror ändå att NHL hellre vill ha ett av sina största affischnamn i Toronto, liksom, inte i Arizona. Även om det skulle vara coolt att liksom svinga upp den marknaden. Men, ja, jag tror inte det kommer hända. Men nu får ni spetsa öronen på...
Du vill ha hem honom till öknen.
Ja, jag vill ändå. Det är jag som vill det här mer än att Toronto vill det. Så att här har vi traden då. Jag får motivera sen, men jag säger bara själva spelarna först så att ni får det klart för er. Då har vi då Arizona. De får Auston Matthews. Toronto. De får Aaron Ekblad från Florida, Christian Dvorak från Arizona och Barrett Hayton från Arizona. Mm. Ekblad, ja. Dvorak och Hayton för Matthews. Och Florida, som är det tredje laget i den här dealen som alltså skickar Aaron Ekblad till Toronto, de får Jacob Chychrun från Arizona och Timothy Liljegren från Toronto.
Ja, ja. Ja, nej, jag, om jag vore Toronto-fan då skulle jag resa ragg.
Ja.
Och säga no way.
Nej, no way. Och jag känner själv att när jag läste det, och jag kände det när vi startade podden här också, att jag inte tänkt klart riktigt i natt. Alltså, Toronto borde få lite mer om de ska offra självaste Matthews. Och dessutom släpper Liljegren. Men jag ska ändå motivera lite varför just de här spelarna ingår i dealen. Och från Torontos sida så tänker jag att dels så får de in en riktigt bra, ung, högerfattad, storväxt, tvåvägsback i Aaron Ekblad. Tänk dig Morgan Riley och Aaron Ekblad i första backpar. Det är starkt. 23 bast. 1,90 lång, nästan 100 kilo tung, god för 40-50 poäng, har sina bästa år framför sig. Sen tappar de visserligen Matthews, men ja. Christian Dvorak får de in också. Vi har ju pratat tidigare i podden om hans gamla, ja, den klassiska faktiskt får man säga, juniorkedjan i London Knights i OHL. Christian Dvorak som center med Mitch Marner till höger och Matthew Tkachuk till vänster. Och då tänker jag att man återförenar helt enkelt Dvorak och Marner. Det är klart att Marner hellre spelar med Matthews. Det är en betydligt bättre center. Men det finns... ni vet ju, ni poddlyssnare, att jag tror ju mycket på Dvorak fortfarande. Och han är ju första center i Arizona nu faktiskt. Och han skulle bli andra center då bakom Tavares i Toronto i det här fallet. Och spelar då med Mitch Marner igen. Och sen så slängde in Barrett Hayton också, som är det största prospektet i Arizona. Gick ju tidigt i draften för något ett par år sedan här. JVM-kapten för Kanada i vintras. Har ju nästan etablerat sig i NHL den här säsongen, men skulle ju definitivt vara redo nästa år i alla fall, och det finns ju stor potential där. Och han tillhörde ju under sin OHL-tid The Sioux, alltså Sault Ste. Marie Greyhounds, ja, Kyle Dubest och Sheldon Keefe. Det är
Espositos hemstad.
Ja, precis. Bara en sån sak, Esposito.
Esposito.
Som jag säger. Och det är ju Kyle Dubest och Sheldon Keefes klubb i princip. Det var ju där de hängde ihop innan, så de har ju full koll på The Sioux och Barrett Hayton. Så att, ja, det är det, de pusselbitarna Toronto får för Matthews. Det jag tycker det är bra, jag tycker det är ett bra utbyte. Och att det faktiskt att deras trupp som balansmässigt kanske blir nästan bättre. Nej, men åt det hållet i alla fall. De kanske skulle behöva någonting mer för att gå med på det här. Men jag tycker inte det är helt fruktansvärt dåligt i alla fall. Och Arizona, de tappar ju mycket pusselbitar. De släpper... Dvorak, de släpper Hayton och de släpper Chychrun dessutom, som hamnar i Florida, som jag kommer in på snart. Så att de får ju betala lite grann för en spelare, men de får ju å andra sidan drömspelaren nummer ett i den marknaden. Ja. Och sen kommer jag bara in på Florida då, på slutet, som tappar Aaron Ekblad. Inte bra för dem som behöver stabilisera upp sin defensiv.
Nej.
Det är tungt att tappa deras första back liksom. Men han har ju inte riktigt slagit igenom där som man trodde när han draftades nummer ett 2014. Han har varit där ett antal år nu och det har liksom inte blivit det verkliga lyftet. Även om han vann Calder Trophy direkt i svag konkurrens, vill jag tillägga, så har det inte blivit det här.
Det var inget bra.
Nej, precis. Så har det väl inte blivit den här. Han har inte riktigt visat sig vara den här franchisebacken som skulle lyfta Florida högt upp i tabellen. De har fortfarande problem med defensiven. Jacob Chychrun är ändå bra, gjort det bra, fått ett fint kontrakt av Arizona. De skrev ju ett nästan 5 miljoner dollar med honom här nyligen, och han har fått på ett 5-6-7 års kontrakt var det ju. Gjort det väldigt bra där. Högerfattad precis som Ekblad, storväxt precis som Ekblad, och vet du var han är född någonstans? Boca Raton. Boca Raton, vad är det man säger nu igen? Boca Raton. Du hörde att jag sa Boca Raton först igen. Jag har sagt det varje år i den här podden.
Men den här, hela den här dealen skjuter jag i sank.
Du behöver inte ens motivera det, tycker du, utan det är bara det.
Aaron Ekblad i Toronto, som du säger, han har inte blivit den man trodde att han skulle bli. De behöver bättre backar än så.
Okej. Ja, men jag tänker ändå att det finns potential. Han är ju yngre än vad man tror, 96, så att han fyller 24 i år. Han kanske har fyllt. Ja. Högerfattad, storväxt, står ändå på över 40 poäng den här säsongen.
Men han är ingen ersättare för Austin Matthews. Inte ens ihop med dem. Nej.
Det här skett sig.
Ja.
Och jag tyckte ändå att jag hade lite motiveringar där. Som sagt, Chychruns moderklubb dessutom just Florida Panthers Juniors. Så jag tyckte det var mycket som stämde in det. Så jag var ganska nöjd när jag fick ihop det här pusslet. Men det var inte tillräckligt.
Inte för mig.
Nej, jag skulle nog tacka nej till det som Toronto också. Alltså det är sånt enormt värde finns det ju Austin Matthews, både affischnamnmässigt och inte minst på isen. Alltså. Kanske kan argumentera att han är NHLs bästa målskytt, alltså, före Ovechkin eller Pasternak eller sådär. Alltså, i alla fall, alltså, hans 5-5-snitt är ju helt enormt hur mycket mål han gör 5-5.
Ja, jag skulle säga att han är en av ligans absolut mest untouchable. Ja. Och kommer inte att hamna i något Arizona.
Ja, och då räcker det inte med någon Ekblad eller Dvorak eller Hayton och sådär, utan det är,
nej.
Då måste det till, då räcker det inte med en quantity for quality, som man brukar säga.
Darcy Kemper, Oliver Ekman Larsson och Clayton Keller då.
Ja, precis, exakt, för här har ju jag besparat Arizona Keller till exempel. Så att, ja, men Hayton fick de släpp på Dvorak tycker jag med Marner-kopplingen och sen så Ekblad från Florida, men nej, det räcker inte. Okej, det har skett sig. Vi tar nästa, får vi se om du köper den här då.
Ja.
Det är också en trevägsdeal då. Det är, och den här inkluderar två Rangers-svenskar. Här skeppas både Henrik Lundqvist och Elias Andersson.
Jaha, ja.
Mm. De hamnar i olika lag och det här, den här är stökig så nu får ni hänga med här. Nu blir det stökigt här. Okej, okay, jag ska betala.
Den kreative Onskan Ekelin håller på att rita om kartan.
Ja. Jag ska förklara den ekonomiska modellen hur jag får ihop det efter att jag har bara nämnt namnen. Så jag börjar med att säga att Vegas, det här är alltså jag utgår från nästa säsong, alltså inte den här säsongen för nu går det inte att trada längre om de skulle ens få igång säsongen igen. Men om vi säger att det är igång nästa säsong. Vegas får Henrik Lundqvist. New York Rangers får Paul Stastny.
Rangers
får Paul Stastny. Detroit får Elias Andersson och Lucas Elvenes.
Ja.
Och då undrar ni, det här låter fullständigt random, men så här är det. Att först och främst så är Detroit med den här dealen som en lönedump. Det är hela anledningen till att jag har inkluderat dem. Rangers gör så att de skickar först Henrik Lundqvist till Detroit och behåller 2 miljoner av hans lön.
Otroligt.
Ja. Sen skickar just det, och från Rangers så kommer också Elias Andersson till Detroit. Så Henrik Lundqvist och Elias Andersson till Detroit, varav Rangers behåller 2 miljoner av Henke Lundqvist lön på 8,5 miljoner. Så då återstår alltså 6,5 miljoner av Henkes lön som Detroit tar över då, och Elias Andersson. Och då inkluderar man Vegas i den här traden. Man skickar Henke Lundqvist direkt till Vegas och behåller 50% av Henkes lön. Så att Detroit får alltså behålla 3,25 miljoner dollar av Henkes lön. Och 3,25 miljoner dollar av Henkes lön hamnar i Vegas. Och det är de som också får Henke.
Hur kommer det så att du kan sitta och tänka på sånt här?
Ja, det är kanske den mest rimliga kommentaren och inte liksom vad jag faktiskt säger. Nej, men för jag tänker att nu har de ju fått Robbie Lehner där i Vegas som backup till Fleury. Det känns ju väldigt bra. Men de kommer inte ha råd med Lehner nästa år. Man har gjort en liknande modell för att få dit Lehner från första början. Det är ju faktiskt så att Toronto sitter och håller på matchen av Lehners lön i en trevägsdeal som gjordes vid deadline. Nu har man glömt bort lite grann att Toronto var med i den dealen och behåll lön. Så att han kommer ju bli free agent i sommar, Lehner, eller när det är nu, när det är nästa säsong nu än börjar. Och gå till ett annat lag, det är jag nästan 100% säker på. Och då får man in en ny backup i Henke istället för bara 3,25 miljoner dollar. Så man sparar lite pengar. Plus att man blir av med Paul Stastnys kontrakt. Och det kan man tycka vad man vill om. För han är ju nyttig i deras top 6. Och spelar ju en hel del ihop med Mark Stone och Max Pacioretty. Eller om det är Marchessault ibland och Riley Smith. Så det är ju ett tapp för dem. Men han tjänar lite för mycket sett till sin förmåga just nu. 6,5 miljoner dollar är lite för mycket för Paul Stastny. Som i sin tur då skickas till Rangers för att få ihop hela den här cirkeln. Så att Vegas sparar helt enkelt ganska mycket pengar på den här dealen och får en vettig backup till Fleury i Henke Lundqvist, och jag tror Henke Lundqvist skulle vara okej med att waiva sin klausul för att hamna där. Så att det är poängen helt enkelt, och Vegas har en naturlig ersättare i organisationen i Cody Glass, deras supertalang, deras första draftval i klubbens historia som nästan har tagit en plats i år. Haft lite skadeproblem, men som jag tror kan vara redo att vara andra center nästa säsong. Och betydligt billigare än Paul Stastny dessutom. Medan i sin tur Rangers, de går plus minus noll rent ekonomiskt. För det är nämligen så att Paul Stastnys lön är 6,5 miljoner dollar. Henkes är 8,5 miljoner dollar. Men man behöll ju 2 miljoner av Henkes lön. Så i praktiken blir Paul Stastnys lön i Rangers 8,5 miljoner dollar. Och det är ju inte alls så bra för en spelare som honom. Det är alldeles för dyrt för han i dagens form. Men man får i alla fall en bra veterancenter med bara ett år kvar på kontraktet, så man blir av med de där pengarna ganska snabbt. Istället för Henke Lundqvist på läktaren. Han kanske skulle vara tredje målvakt nästa år annars igen. Och nu får man i alla fall en vettig veterancenter som kan hjälpa ungdomarna lite grann nästa säsong, tänker jag. Så att man går plus minus noll, men man får en center som fyller en viktig funktion i laget första
Jävlar
året.
Jävlar vad du pratar!
Ja! Så att, ja, vad säger du?
Ja, jag säger att Paul Stastny inte är någon som jag skulle tycka var någon dröm att se här.
Nej.
Jag förstår dina tankar kring Henke, men jag är inte alls så säker på att han vill till Vegas.
Nej.
Om han fortsätter nu så, och det gör han väl för det där sista året om inte annat. Jag tror att han vill vara kvar här fortfarande. Jag tror att det är hans utgångspunkt.
Ja. Det kanske blir så att Georgiev rycker i sommar istället då? Eller när det nu blir.
Mm. Ja, det är så svårt att, igen, det är svårt att se vad som ska hända. Men ja, jag tyckte bättre om den traden än om din första.
Okej, det kanske inte säger så mycket, men det var i alla fall lite bättre.
Ja, och framförallt så är jag imponerad av ditt oerhörda engagemang och din kreativitet.
Ja, jag ska ju nämna i Detroits fall här. De fick alltså Elias Andersson så att han får ett miljöombyte och ett lag där han kanske kan få en större roll.
Ja.
Och de får även Lucas Elvenes som har gjort succé i AHL-laget Chicago Wolves för Vegas. Så att de får två bra svenska prospects i Andersson och Elvenes mot att de behåller 3,25 miljoner av Henkes lön.
Ja, men Elias i Detroit tycker jag känns bra.
Ja. Mm. Så ja, det var den dealen. Och sen kommer nog, tyvärr... Alltså, nu
men,
har ju...
men en sak till.
Ja.
Man får tänka på Vegas också. De skulle ha två ganska ålderstigna målvakter då.
Ja, visserligen, men jag tror att Henkes kontrakt går ju bara ut efter ett år. Och de får han för, jag menar Henke för 3,25 miljoner dollar tycker jag är ganska, det är ganska rimligt faktiskt. Jag tror, skulle han vara free agent i sommar skulle hans nya klubb betala ungefär den summan för honom. Så att,
yes.
Ja, det var så jag tänkte i alla fall. Men jag förstår din invändning. Den sista dealen då är väl kanske den jag är mest missnöjd med. Det låter ju inte lovande.
Nej.
Det borde ju varit tvärtom med tanke på att du ändå har byggt upp det lite nu och tycker att min andra deal var bättre än det första. Men nu kommer den här sista här som jag inte riktigt tänkt klart. Men jag utgick från att jag inte är helt nöjd med Jamie Benn-situationen i Dallas, alltså på sikt. Sitter och tjänar 9,5 miljoner dollar och börjar ju nästan, han har ju verkligen stannat av och gått bakåt. Han vann ju NHLs poängliga för 5 år sedan liksom. Och varit bra fram till för 2-3 år sedan. Men nu har det gått stadigt nedför. Han är bara 30 år vill jag säga. Han är inte lastgammal än. Men han har ju 5 år kvar på kontraktet efter den här rumpugna säsongen. Och det tycker jag inte ser bra ut för Dallas. Han är ju kapten och lite kulturbärare där. Får ju alltid cred för hur träningsvillan är. Hur han stöttar och lyfter sina lagkamrater. Och ett föregångsexempel i gymmet och sådär. Men det är, han gör för lite poäng numera. För lite mål och poäng. Så att han blir tradad av mig. Faktiskt. Han har ju full no-move-klausul också. Så där kan han ju stoppa hur enkelt som helst. Men han blir tradad då. Till sin hemstad. Typiskt mig. Det är en låsning jag har att man ska tradas hem till sina hemorter. Sådär. Så att, då blir det alltså Vancouver. Han är från Victoria Island där. Så att han kommer från ön men han får flytta till metropolen på fastlandet istället, Vancouver. Som ju, det är det som är problemet här, att de har ju inte riktigt råd med att ta in Jamie Benn på 9,5 miljoner dollar heller va. De kommer få riktiga cap-problem här om några år när Elias Pettersson ska ha nytt kontrakt, när Quinn Hughes ska ha nytt kontrakt och sådär. Så att därför är inte Jamie Benn en riktigt bra fit i Vancouver. Men de blir i alla fall av med Lou Erikssons kontrakt i den här dealen.
Aha.
Och Louis som ju faktiskt är i Dallas nu, han bor, det är ju hans fasta punkt i Nordamerika och kanske, det är ju där han vill hänga när han är ledig. Så han är ju där nu i dessa coronatider också.
Ja, det är där han handlar konst har jag sett också.
Jaså?
Det är därför när vi är konsthandlare i Ericsson.
Just det, precis. Så att det är helt enkelt så att Louis Eriksson får flytta hem, vill jag säga då, till Dallas och spela där. Men ja, det är ju fortfarande liksom, Dallas vill ju vinna nu. De har ju ett ålderstiget lag med spelare som verkligen vill vinna. Pavelski som de tog in. Ben Bishop är ju över 30. De har Radulov över 30. Seguin börjar närma sig 30. Ja, så att de vill ju fortfarande vara slagkraftiga. Men då blir, jag påstår ändå att det är bra för dem på sikt att bli av med Jamie Benns lön. De får Louis Eriksson och som kompensation för att de tar Louis så får de en bra prospect. Jag tänker antingen Nils Höglander från Vancouver eller Vasilij Podkolzin, det är kanske bästa prospect som de tog i första rundan. Hemma i Vancouver där draften hölls förra sommaren. Ja. En riktigt bra prospect får de i alla fall utbyta av Vancouver mot att de tar Lou Eriksson och släpper Jamie Benn. Så får vi se hur det här ekonomiskt går ihop, för det är ju lite fiasko för Vancouver att sitta på Benns kontrakt i 5 år till, men de blir i alla fall av med Lou Erikssons kontrakt de kommande 3 åren. Så att, ja. Det var min sista deal och den är jag inte helt nöjd med. Men jag tyckte det fanns någonting där. Båda spelarna kanske skulle tycka om det miljöombytet. Framförallt Louis, men även Jamie kanske.
Mm. Ja, den tyckte jag kändes mer som en axelryckning.
Jaha, det var ingen blockbuster.
Va? Det är en blockbuster, men det är ju inte... Den upprör mig inte lika mycket som Austin Matthews.
Ja, exakt. Jag hade också, det var också en låsning att jag ville med alla medel få han till Arizona. Ja. Och så stirrade jag mig blind på det här med Dvorak och Marner-kopplingen och fick in Florida och fick Chikrin till sitt gamla Florida och sådär. Ja. Jaja. Det blev inte bättre än så. Så det var det jag satt och tänkte på från midnatt till 4 i natt, vet du.
Men vad säger du om Jeff Skinner från Buffalo till Tampa mot Steven Stamkos? Och något första val.
Ja, då stänger jag podden i raseri.
Den föreslår jag.
Nej, nu blir jag upprörd. Ondskan.
Ja, men det är mitt bidrag här. Okay. Jag tror att... två första val också. Det skulle du väl vilja ha?
Ja, men jag vet inte om jag... Det har stor potential att bli ligans sämsta kontrakt över tid, Jeff Skinner. Att de signar upp han för 9 miljoner dollar och nu har han på gränsen varit helt i scratch på slutet där.
Ja, det är inte så lyckat. Så honom vill du inte alls se Tampa.
Han vill inte se Tampa. Nej. Och framförallt vill jag inte släppa Steven Stamkos.
Nej, jag förstår det också. Men det var en lite provokation.
Ja, jag kände att det var något sånt. Ja. Nej, men,
Victor Hedman rakt av mot Oliver då, plus ett första val.
Ja, Hedman är ju det är ju mina favoriter, du vet.
Kulturbärare också.
Ja, det var att Victor Hedman var ju, det påstås att det var typ en Victor Hedman trade på plats för, ja, nu är det ju 10 år sedan. Det var någonstans där i början av 10-talet med, det var nog innan LA Kings vann sin första Stanley Cup 2012. Så det var väl 2010-2011 den här affären skulle äkta rum. Det är ju inte helt bekräftat, men nästan bekräftat att det skulle vara Victor Hedman och Ryan Malone från Tampa till LA Kings mot Drew Doughty.
Wow.
Mm. Det har det läckt ut.
Jaha. Mm. Ryan Malone som vår vän Check satte dit oss med i frågesport häromdagen.
Precis, vi har inte haft så mycket att göra på redaktionen alla kvällar, så att Check fick för sig att göra ett quiz till dig och mig med NHL-frågor och så här, lite på spåret variant.
Ja.
10, 8, 6, 5, 4 eller vad det är. Vi skulle sätta personen och det var Ryan Malone och vi tog det först på 4 poäng.
Ja, vad var den? Vad var det vi fick då?
Vi fick någonting, vad var det vi fick egentligen? Att han hade spelat både Rangers och Tampa.
Ja, just det. Och det finns ju för sig många.
Ja, visserligen. Ryan Callahan, Ryan McDonough, Jan Girardi, hur många som helst. Marty St. Louis. Men vi fick också, vi fick att han hade tröj nummer 12 i princip hela karriären. Och vi fick att om han skulle... Han har en artist som namne som skulle ha varit brevbärare om han huserade i Sverige. Så var det. Post Malone.
Just det. Det var kul. Ja.
Så att då...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Tog vi det till slut. Nej, men ska vi ta finlandslaget då?
Ja, vi har ju vi började ju förra veckan då med förra helgen. Det här blir en helgverksamhet det här.
Ja, precis. Det har råkat förskjutits till helgverksamhet. Mm.
Ja. Och då gjorde vi ju då vad gjorde vi? Ryssland
gjorde vi förra veckan.
Mm. Ja. Bästa deras All-Star NHL-lag och nu har vi kommit till Finland.
Precis, nu kör vi Finland den här veckan och egentligen kanske vi skulle haft med Jarkko Päiväniemi, alltså Sportbladets stora Finlands konnoisseur. Han är ju finländare själv naturligtvis, men han älskar ju finsk hockey mer än något annat.
Ja, så vi har konsulterat honom istället, för han befinner sig själv, fysiskt befinner han sig i Thailand. sitt andra hemland, eller sitt tredje hemland skulle vi kanske säga.
Ja, Sverige, Finland och Thailand. Mm.
Ja, och där sitter karantän där, vilket låter rätt så okej.
Ja, precis. Alltså, vi hade nästan kunnat haft med honom i podden, men det skulle alltså vara tidszon Thailand, Örby, New York. Den hade varit svår att få ihop, tror jag.
Ja, lite. Men vi har ändå konsulterat honom och fått ett lag som vi förhåller oss till.
Precis, han har ju verkligen koll på den finska hockeyhistorien, så att han har tog ut ett lag och vi har inte gjort så mycket ändringar direkt, utan vi utgår från det laget och så kanske vi säger vad vi tycker då. Om vi vill ändra någonting. Så att vi börjar väl längst bak som vanligt. Det är så all time NHL All-Star finska laget, och man utgår bara från prestationer i NHL, så vi räknar inte med landslag eller vad de gjort hemma i Europa, utan det är NHL.
Ja.
Så målvakterna, då har Jarkko plockat ut Tuukka Rask som första keeper.
Ja.
Och alltså, här finns det ju mängder att välja på finska målvaktsundret. Som backup har han satt Mika Kiprusoff.
Ja, jag skulle möjligen byta plats på dem. Men det är mer så här att det finns en hel karriär bias har jag här.
Okej,
Och att Kipper var så, han var så otroligt bra när han var på höjden av sin förmåga.
Han hade ju en 5-6 år där han var fruktansvärt bra faktiskt. Han har ju vunnit Western Trophy också.
Ja. Men Tuukka istället då känns ju mer liksom stabil på hög nivå hela tiden nu för tiden.
Precis.
Tuukka med det är Tuukka med 2 U, 2 K och inga returer som de sa.
Den är din favorit den där. Den är ju bra.
Ja.
Den måste man använda. Ja. Ja, precis. Och han är ju jättebra den här säsongen. Jag har ju nämnt honom som kanske huvudkandidat till att vinna Vezina i år. Och han har ju dessutom vunnit en Vezina tidigare i karriären. Så att han har ju meriterna.
Ja.
Jo. Men jag tycker också Kipper, alltså det kanske är en lite nostalgisk. Men han var ju så otrolig, han har ju sån otrolig högsta nivå. När han var på topp. Och han, jag kommer ihåg liksom, man bara kollar på, ja, dels kommer jag ihåg slutspelet 2004 som ju Tampa vann, så det ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat. Men det var ju Calgary en super outsider hela det slutspelet, och mot alla odds gick hela vägen till final. De slog ut titan efter titan på vägen och tog det till Game 7 mot Tampa, där de till slut fick stryk, ju, vilket jag måste understryka. Men Kipper var ju grym i det slutspelet, och åren därpå, han stod ju så mycket matcher. Han hade 2 år i rad, 07-08 och 08-09, när han stod 76 matcher. 76 matcher båda, så det är helt sjukt det. Så att jag tycker nästan att Kipper ska vara nummer ett. Sen kan man ju verkligen argumentera för om Pekkarinne ska vara en av de här två också.
Ja. Ja. Och min gamla favorit, han är väl inte aktuell, men jag gillade Vesa Toska. Va?
Ja, han har svårt att peta de här tre. Men det är en favorit, det kan jag förstå.
Ja, bara namnet är ju så härligt.
Ja, Vesa Toskala. Ja. Mm. Och faktiskt, grejen är så här, kommer jag att tänka på. Alltså, det är de här tre vi nämnde först har gemensamt. Alltså Rinne, som har flest matcher, flest segrar, de finska NHL-målvakterna, har också en Western Trophy på meritlistan. Alla tre har ju faktiskt torskat, har ju aldrig vunnit Stanley Cup som starter. Däremot har de torska finaler.
Ja, just det.
Tuukka har gjort det 2 gånger om. Pekka gjorde det här mot Pittsburgh. Och Mika gjorde det mot Tampa.
Det är en anmärkningsvärd, remarkabel notering.
Ja. Den som har vunnit Stanley Cup som starter av de finska NHL-målvakterna, det är Antti Niemi med Chicago 2010. Ja.
Var han starter då?
Han var starter. Det var ju Michael Layton mot Antti Niemi.
Ja, Antti Niemi. Ja, just det. Antti Niemi. Just det.
Ja. Nej, sen finns det ju fler vi kan nämna. Alltså, de fick ju fram så otroligt mycket målvakter där under första delen av 2000-talet och liksom framåt 10-talet. Kari Lehtonen, Antti Niemi var ju en av dem. Vesa Toskelund som säger, Antero Nittimäki kommer du väl ihåg?
Ja.
Niklas Bäckström, den finske Niklas Bäckström.
Just det.
Kari Rämö som är i Djurgården nu. Där vill jag bara nämna en snabb anekdot med Kari Rämö. För att min första NHL-match live 2007. Ja, det vet du, skrattar åt det, för det var inte så länge sedan, tycker du. Men
jag skrattar inte.
Nej. Nej, men då var det så att Rämö fick spela i den matchen för Tampa.
Okay.
Det var hans första NHL-klubb. Men det var inte på det viset jag hade velat att han skulle spela, för han satt i båset när matchen började. Den som startade mot Montreal hemma i Tampa, det var Johan Honken Holmqvist.
Just det.
Och det tyckte jag var coolt då, för min farsa är från Gävle och liksom i Brynäsare, och liksom Honken ska spela. Oj, det är Honken på matchprogrammet. Shit, vad coolt. Min pappa tyckte det var oj. Liksom. Och jag tyckte det var nice. Det är Tampa liksom, och Honken står i mål. Det blir perfekt. Och sen, ja, jag tror det stod 4 eller 5-0 till Montreal borta mot Tampa. Då blir Honken utbytt. Och framför mig på läktaren så ställer sig något gäng så här, 22-åriga Bud Light-killar. Och bara, chicken sweet, fucking chicken
sweet. Ja. Ja, det har du berättat förut, men ja. Det är ju upprörande.
Det var inte kul, nej det var inte kul. Och då satte de min karriärme, så det är liksom starkaste minnet jag har av det. Min första Tampa-match.
Apropå Gävle, ett väldigt sidospår här. Såg du att Brage och Gävle möttes i träningsmatch utan publik i
ja,
veckan?
Ja, just det. Ja, ja.
Brage vann 8-2.
Ska vi ta backarna?
Ja, jag ville bara säga det.
Ja, det fick du säga. Ja, nej, men vi sätter väl Mika Kiprosoff som första keeper, men Jarko tycker att Rask är nummer ett.
Ja. Mm. Ja, sen har han sina tre backpar. Jag kan dra dem rakt
ja,
upp. Mm. Första backpar är Teppo Numminen och Kimmo Timonen. Ja. Andra Reijo Ruotsalainen och Jyrki Lumme. Mm. Och tredje Sami Salo och Miro Heiskanen. The kid from now.
Ja, precis. Han kom med faktiskt i All-Star-laget redan nu.
Ja. Det är ju vilka klassiska namn. De är underbara att säga bara. Teppo Numminen och Reijo Ruotsalainen och Jyrki Lumme. Oh. Ruotsalainen är en av mina absolut största favoriter någonsin.
Alltså, nu får du motivera.
Nej, bara att han spelade ju i Sverige ett tag också. I ja. HV71 om jag inte misstar mig.
Det betyder typ svensk också, Ruotsalainen.
Ja, och han var så otroligt elegant och så bra på skridskorna och fantastiskt spelsinne, riktigt modern back i förtid.
Ja, precis. Det är det jag har förstått också. Jag var inte riktigt med på den tiden, men han var ju ingen stor kille.
Nej.
Han var väl bara drygt 1,70, men ändå en ruggig skridskåkare. Och han var ju ett underbarn. Han var ju typ Rasmus Dahlin när han kom fram i Finland, fast mycket mindre. En Tori Krug kan vi säga då, som kom fram i Finland, en liten back, spelskicklig back. Han debuterade i finska ligan när han var 15 år och i hockey-VM när han var 17 år.
Ja, precis.
Hela sitt liv var han van att spela med större killar liksom. Så han var ju, trots att han var liten, så var han så otroligt van med det, så att han kunde ju verkligen leva på sin skridskoåkning och lärde sig att hantera fysiskt spel. Så att ja, Ruotsalainen, han måste ju vara med.
Ja, det är nästan så jag skulle sätta han i första back på, bara av en personlig favorit. Sen finns det en annan som kanske är bästa finska backen någonsin, eller en av dem i alla fall, men som inte är med här, och det är Kari Eloranta då. Men det var ju för att han hade ingen superkarriär i NHL. Det var ju i Europa och Sverige, och så han var bäst.
Precis, och det är därför ni som reagerar på att Eloranta är inte med. Nej, NHL-mässigt så tar vi inte med honom. Då tar vi faktiskt med Miro Heiskanen före alltså.
Ja.
Som ju får enormt förtroende. Han är 20 bast fortfarande, bara Heiskanen. Men han får ju så enorma lovord och spelar ju redan jättemycket i Dallas alltså. Och är ju otroligt bra. Jag tror att han kommer bli, när han lägger skridskorna på hyllan någon gång i framtiden, så kommer han vara den bästa finska backen genom tiderna.
Ja, med ett par Norris Trophy under bältet kanske till och med.
Ja, för det är inte osannolikt att han har en Norris Trophy inom 2, 3 år, 4, något sånt.
Nej.
Så bra igen. Sen första backparet håller jag med Jarko ändå. Så Teppo Numminen, flest matcher av alla finska backar, flest poäng har han väl också, ganska klart. Eller ja, det är jämnt med Kimmo Timonen i första backpar. Det är de två som sticker ut.
Ja. Ja.
Timonen var ju väldigt bra också. Det är också, kan jag bara dra en sån här personlig anekdot, att jag fick ju se mycket Brynäs under min uppväxt, i och med att pappa kom därifrån. Och såg ju inte lika mycket NHL på den tiden, för det var inte lika lätt. Det fanns ju inget Viaplay att titta varje match varje natt, sådär, utan det var ju Kanal Plus någon match i veckan som man lyckades se. Så att live, och jag hade inte sett någon match live förrän 2007 på plats i Nordamerika. Så att jag hade ju sett mycket mer Brynäs. Så att den bästa back jag hade sett live fram till lockout-säsongen 04-05, det var väl i princip Tommy Sjödin. Och så kommer Kimmo Timonen i Brynäs liksom. Och jag fick en sån här enorm aha-upplevelse. Det är så här man kan spela hockey också, om man är back. Det var liksom en helt ny nivå för mig att se live.
Ja,
han spelade bara 10 matcher, men han var grym då alltså.
Ja, men Kimmo var ju något slags finskt svar på Lidström nästan. Ja. Poor man's Niklas Lidström, sa de ibland.
Ja, precis. Och det kallade jag ju Sergej Subo för i ryssavsnittet förra veckan. Men det var lite liknande, men det var nog ännu mer applicerbart på Timonen faktiskt.
Ja.
Han var ju ruskigt bra.
Sånt som alltid var det han skulle.
Exakt, precis. Och så fick han ju faktiskt vinna en Stanley Cup till slut. Han fick ju göra en mini Ray Bourque. och komma till Chicago där. Tyvärr slog de ju Tampa i finalen. Men han gjorde 0 poäng i det slutspelet. Han spelade 2-3 minuter per match. Men han var ändå med. Och fick vinna Stanley Cup.
Och fick bucklen direkt av Taves på isen efteråt. Det var fint.
Det var fint faktiskt. Så att han ska vara med. Och Jyrki Lumme kan vi nämna. Jag ändrade lite i backparen. För jag har ju en låsning där att det ska vara en vänsterfattad och en högerfattad dessutom. Så jag har ju satt Timonen och Numminen i första backparet. Där har vi en höger och en leftare. Och sen har jag satt Vancouver-spelarna. Sami Salo och Jyrki Lumme ihop. Också leftare och högerfattad. Så har jag Heiskanen och Rotsalainen i det tredje backpar.
Lumme var ju han är ju kultfigur. Det finns ju till och med en punklåt om honom.
Jaså,
jag kommer inte ihåg vad punkbandet heter nu, men det fanns ju en, What's the deal with Jyrki Lumme och sånt heter det. Jag tror att nordamerikan tyckte att det var ett väldigt udda namn.
Ja, det är ett 4 plus namn.
Ja.
Jyrki Lumme, det är det. Han var ju Vancouver. Han är ju typ en Vancouver legendar. Han hade flest poäng i den klubben när han lämnade. Han gjorde väl en 5-6-7 säsonger där på 90-talet. Var ju med när de gick till final mot Rangers 94.
Ja, ja.
Och öste in poäng ju. Så att han har dock blivit passerad av två svenska backar nu, så han är trea på listan över flest poäng av backar i Vancouvers historia. Faktum är att det är Edle som har gjort flest poäng i den klubben av backar, och tvåa är Mattias Ölund.
Ja, ja. Han är riktigt svensk klubb, Vancouver.
Ja,
så är det.
Ja, men ska vi ta, ja, vi kan ju nämna några andra namn som hade kunnat vara aktuella, sådana här Janne Niinimaa, Tony Lydman, alltså sådana som har spelat många matcher i alla fall. Aki Petteriberg är ett bra namn också. En som var väldigt bra i sina bästa stunder, men som tyvärr, hans karriär verkligen sänktes av skador och det blev inte så mycket av den. Men jag tror han hade kunnat bli väldigt bra. Joni Pitkinen.
Jag skulle just fråga, har du nämnt Joni Pitkinen? Men det hade du inte.
Nej. Han var ju väldigt bra. Sen finns det några ännu äldre namn från 80-talet som ni som var med då, jag var ju inte det, men Risto Siltanen och sådär.
Ja.
Ilka
Sinisalo. Fast han kanske var forward.
Ja, han var forward.
Det enda namnet på listan som jag faktiskt inte direkt kände igen.
Nej, just det. Jarko nämnde lite bubblar också. Ja, Sinisalo och Siltanen, de var back respektive forward.
Joni Pitkinen vill jag bara nämna en anekdot om från Vancouver OS. Det var ju då vi satt på pressläktaren i Rogers Arena, eller då omdöpt till Canada Hockey Place eller vad det var.
Ja.
Och då satt vi all media på samma ställe, inklusive tv-kommentatorerna.
Ja.
Och jag gick upp till Chris Härenstam i en reklampaus och sa bara, tänk om Joni Pitkinen gifte sig med sångerskan Joni Mitchell. Då skulle ju båda heta Joni Pitkinen. och det sa han i direktsändning i SVT. Att nu
är det sant?
Att säga, ja. Wikegård satt bara och tittade på honom.
Ja, men Härenstam förstod det stora i det skämtet faktiskt.
Ja, ena stund.
Ja, det är okej. Ja. Ja, det var en oväntad anekdot måste jag säga.
Ja.
Att du hade den på Joni Pitkinen. Ja. Ja, nej, men ska vi ta forwards?
Kedjorna, ja.
Kedjorna, här är det bra.
Den första kedjan är inte dum nu.
Nej, nej.
Där har vi Jari Kurri, Sako Koivu och Teemu Selänne.
Ja, det är ju supergiven första kedja, de tre. Det är väl de tre stora.
Ja.
Överlag. I finsk hockeyhistoria, höll jag på att säga. Ja, vi kan kommentera mer där. Men jag tar andra kedjan då. Och det skulle jag säga att den här kedjan blir nästan omöjlig att göra mål på. Det är så riktiga defensivspecialister. Jere Lehtinen, Alexander Barkov och Sami Kapanen.
Tredje har vi Esa Tikkanen, Mikko Koivu och Patrik Laine.
Ja, Jarko måste vara med Laine förstås. Det är ju hans stora favorit. Och fjärde kedjan... Så är det, ja, här har vi lite diskussioner. Jag vill byta ut någon eller två. Han har satt Matti Hagman, Olli Jokinen och Christian Ruutu.
Ja, jag skulle nog också vilja byta. Jag vet att du har ju kämpat. Du vill ha in Sebastian Aho.
Ja, jag tycker Sebastian Aho. Visst, Jarko tyckte han har gjort för lite NHL hittills. Men han har trots allt spelat över 300 matcher. Fler än till exempel Matti Hagman. Och han har ju fantastisk statistik. 38 mål den här säsongen. Och har ju varit en point per game här ett tag nu. Och han är ju så hal och fin. Och han är ju så bra, Sebastian Aho. Så han måste ju vara med, tycker jag.
Ja, Ja, jag kan hålla med. Även om jag tycker just Matti Hagman är ett underbart gammalt klassiskt namn.
Ja, precis. Men just när man tänker på NHL, liksom, vad de presterar i NHL, så tycker jag inte det räcker för Matti.
Nej, och jag har lite svårt för Olli Jokinen. För att under de år jag hann se honom här så var han inte så bra. Ställde till mig en del. Framförallt när han missade straffen i sista omgången där 2010.
Ja, i Rangers.
Ja. Ja, och sen såg ju du och jag honom när han skulle hyllas i Florida, och det var ju ingenting av det.
Nej, det var ju lite kul. Vi har nog nämnt det någon gång på honom förut, men det var ju tragikomiskt alltså. Olli Jokinen skulle ut på röda mattan och hyllas i Florida. Han är ju en ikon i Florida trots allt. Han spelar, måste ju nästan vara upp mot 1000 matcher i Florida. Men det var ju mer, betydligt fler Rangers-fans än Florida-fans på den matchen. Och de har ju just, de Rangers-fansen minns ju bara den missade straffen som gjorde att Rangers missade slutspel. Så att han blev ju helt utbuad. Han stod på röda mattan och blev totalt utbuad.
Ja.
Och det var ju inte helt lyckat.
Nej, det var inte så bra.
Nej.
Men lite humor.
Ja, det var roligt faktiskt.
Ja. Ja, i övrigt, Jari Kurri och Saku Koivu, Temusäärinen är som sagt den första kedjan. Det är Golden 5 plus monumental.
Ja, det är monumentale på den. Alltså. Det här är Finlands finest monumentale.
Ja.
Jari Kurri, det här är också sådär som du sa lite förra veckan när man började prata om Sergej Fjodorov eller Pavel Bure. Så här, det är så stora spelare så man vet inte var man ska börja. Så det blir nästan att man inte säger någonting. Men Jari Kurri liksom, men Gretzkis polare som var med honom till och med i Kings, inte bara Edmonton, och vann 5 Stanley Cups. Och avgjort en Game 7 i Stanley Cup-finalen har han gjort, Kurri också. Man kan ju säga vad som helst om honom. Och Teemu Selänne, hans, alltså det jag fastnar fortfarande för är att han gjorde 76 mål första säsongen i NHL. 76 mål, ja. Fullständigt oslagbart rekord.
Ja. Ja, det är helt fantastiskt.
Saku Koivu, första icke-kanadensare att bli kapten i Montreal Canadiens, haft kanadensare som kapten ända sedan liksom 1916 typ, eller när det nu var. Koivu var ju kapten där i 9 år och kom tillbaka från magcancer och allt.
Ja, just det.
Så att ja. Mm. Ja, det är ju tre superspelare som det saknas ord för nästan.
Ja, det faktiskt. Och som du sa där, andra kedjan, exceptionellt bra defensiv uppställning.
Precis, Barkov, om vi pratar dagens spelare, så är han aktuell för Selke nästan varje år, eller många tycker det i alla fall. Han är ju så otroligt skicklig med klubban, både framåt men också i defensiven, med att avstyra passningar och skapa kontringar och sådär. Alltså han är ju mästare på det. Och sen så ger Lehtinen trippla Selke Trophy, har jag faktiskt han som ytterforward. Det är en käpphäst för mig att jag vill att ytterforward ska också kunna vinna Selke Trophy. Det är ju bara centra som vinner det. Men Jere Lehtinen, 3 Selke.
Ja, nej.
Och så Sami
Kapp. Inte dåligt.
Nej, inte dåligt. Och så Sami Kappanen som ju var publikfavorit var när han spelade med sin... Han personifierade ordet sisu.
Ja.
Så som han kämpade och gav sig in, vek sig inte för någon liksom.
Samma är det lite mer så tickar nu.
Ja, det är ju, han är ju ännu mer, han var ännu tuffare liksom. Sami Kappanen var bara med att han var ettrig liksom, men tickarna var ju nästan ful.
Ja, men extremt älskad här i New York inte minst. Ja. När han var med och vann Stanley Cup 94, när han dyker upp på garden så blir det, och blir inzoomad, så sitter han och ser glad ut och hela hallen kör Esa, Esa.
Ja, precis. Så tar man upp Esa-tickaren på Elite Prospects, då får ni upp en bild på när han är helt blodig liksom.
Ja.
Det var ju lite hans stil. 5 Stanley Cups, han var ju med där under storhetstiden i Edmonton, och så, som du säger, kommer han ju plocka med Stanley Cup i Rangers också. Så att flest utvisningsminuter, jag tror Jarkko Ruoto som inte kom med här. Det var Christian Ruoto som kom med i det här laget, men Jarkko Ruoto tror jag har någon mer utvisningsminut än Esa-tickaren, men det var en riktig kämpe.
Ja. Men är det någon mer du vill ha in istället för Aho? Eller mer än Aho?
Ja, alltså man kan ju lika väl nästan argumentera för Mikko Rantanen med tanke på hur mycket poäng han har gjort här på slutet. Han har ju typ tredje bäst poängsnitt av alla finska NHL-spelare, tror jag, genom tiderna, och Aho är 4-5. Så Rantanen skulle ju kunna lika gärna vara med också. 87 poäng på 74 matcher i fjol. Mm. Men ja... Så att han är ju definitivt aktuell redan nu också. Om Miro Heiskanen kommer med, liksom, då ska väl Rantanen komma med också. Men jag väljer Aho.
Yes.
Och sen, jag håller med, Christian Ruoto var ju väldigt bra ett tag också. Liksom, karaktärspelare också. Och jag vill ha med Olli Jokinen.
Ja, du vill det.
Ja.
Ja, jag byter honom mot... Ja, jag vet inte. Du vill ju ha... Jag är mindre sådär dogmatisk än du. Så jag slänger in Aho där som center. Prova det.
Nej, men han är ju... Ja, men det blir bra. Han är ju center, Aho egentligen. Ja. Så det passar ju fint.
Ja.
Men du vill ha med Matti Hagman.
Ja, precis.
Ja.
Hagman, Aho, Christian Roth.
Ja, just det. Ja, det är bra. Man går liksom sett till NHL-matcher så är han absolut med i toppen. Valtteri Filppula, men han har ju aldrig varit den riktiga stjärnan någonstans.
Nej, det har så inte.
Det tycker jag inte räcker bara på antal matcher liksom. Nej, men det var laget. Där har ni det finska All-Star-teamet.
Och vi tackar Jarkko för insatsen.
Ja, precis. Han har suttit och knåpat... Hemma, i Thailand i alla fall. Och tycker jag naturligtvis var otroligt roligt. Han hade ju naturligtvis vilja vara med och dra ännu mer anekdoter och motivera ännu mer varför Matti Hagman och Christian Rotto ska vara med. Men nu fick vi göra det i hans ställe i alla fall.
Ja, vi får återkomma med Jarkko.
Du slog ju fast förra veckan bara så här, ja, nästa vecka blir Finland. Nu får du säga, vilka blir det nästa vecka?
USA.
USA, okej.
Okay. Yes. Mm.
Så då blir det USAs All-Star-team helt enkelt ni får höra nästa vecka. Och vi är väl nöjda och klara för idag. Och så ser vi fram emot det. För det blir ju ny trevlig förstörelse tycker jag.
Ja, vi siktar på det och hoppas att det kommer någon slags god nyhet av något slag. Vi får hoppas på det.
Vi hoppas på det. Ja, men tack för den här veckan och tack för att ni lyssnar i dessa tider också. Det är vi väldigt glada för.
Verkligen. Tack ska ni ha.
Hej.
Hej, hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, three,
speed, so
hallo,
hallo, hallo. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallo, hallo, hallo.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.